Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Det första för 2023 faktiskt. Och den här gången så har jag ett helt gäng med mig. För det första då såklart uppifrån Umeå. Mina kära kollegor Tove
Klara
och Klara.
Tove.
Ja, i vanlig ordning. Och alltså, ni är ju vana vid oss liksom, bibliotekarier, men idag har vi faktiskt två författargäster med oss också. Ebba Berg, välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Och Anna Ahlund, välkommen även till dig.
Tack så jättemycket.
Och idag ska vi prata lättläst och lustfyllt. Är det någonting som både Ebba och Anna är bra på, kanske till och med kända för och berömda för? Ser att de skriver jättebra lättlästa böcker. Vi höjde ju böghögt i skyarna. Vi har tipsat om Annas böcker. Jag vet inte hur många gånger i podden. Och så skriver de lustfyllt. Så det ska vi prata om idag. Helt enkelt. Jag tänkte att, får jag ställa första frågan?
Kör. Ja.
Då kör jag. Jag börjar så här då. När ni skriver lättläst, Hur mycket skiljer sig ert arbetssätt från när ni skriver svårläst, om man nu ska använda det uttrycket? Finns det någon skillnad för er när ni, liksom, i hur ni lägger upp arbete och så vidare?
Vill du börja, Anna?
Jag kan börja. Ja, men yes. Jag tänker att för mig är det nog alltså själva, om man tänker bågarna som är olika. När jag skriver roman så tänker jag att det ska vara en stor övergripande båge, så kan det hända massa olika saker på vägen och olika bihandlingar så där, som det händer saker i sånt. Men att det är en ganska, vad ska man säga, stor då, dramatisk båge, dramaturgisk båge som liksom handlingen följer med och där spänningen går upp och ner och så vidare. I en lättläst bok, det tänker jag att det är fortfarande en båge, men att den måste vara mycket mer koncentrerad. Att det inte kan vara lika långt händelseförlopp, tänker jag. Utan att det inte kan vara lika många liksom, sidor och spår och bihandlingar. Utan att det måste vara en ganska tydlig röd tråd och ett ganska tydligt avgränsat vad ska man säga, omfång på historien. Så brukar jag tänka i alla fall att mina är ofta nästan som noveller, att det är en ganska tydlig sådär, att nu är det här, det handlar om den här saken. Så kan man ju skriva under längre tid och så vidare såklart. Men jag gillar att tänka att det ska vara en ganska kort, intensiv sak som den liksom handlar om. Och inte att det spretar iväg för mycket.
Jag har inte skrivit så jag har inte blivit publicerad som svårläst, så att säga. Så jag har ju mest jobbat med lättläst när jag har skrivit för publik som den har nått. Liksom. Och jag skulle säga då, med den erfarenheten som jag har, är att det inte skiljer för mig så jättemycket egentligen. Jag skriver nog ganska liksom, komprimerat och ska man säga, avskalat. Så där överlag, om man säger så. Alltså det känns som att det kommer ganska naturligt för mig. Sen så är det ju liksom massa saker som, precis som du säger, man behöver tänka liksom mer på rak kronologi eller liksom, ja, antal. Och särskilt när man skriver lättläst för yngre. Liksom. Så att man liksom inte, jag menar att det är okej. Okay, att man inte behöver liksom alltid tänka på att variera språket. Det kan till och med vara bra att upprepa vissa saker. Alltså att man liksom, vissa sådana här käpphästar som man kanske har med sig annars kan man behöva vända lite på och titta på ett annat sätt och så. Men så där spontant så känner jag att det är nog ganska likt så som jag skulle skriva, även om jag skrev svårt.
Jag tycker att för mig är en ganska stor skillnad i språket, att jag ofta i mina svårare böcker då vill skriva mer liksom metaforer och mer så att massa olika sinnesintryck och liksom koppla till att någon känner någonting och så liksom göra någon stor så här, sånt som kan vara liksom helt obegripligt för den som kanske är svårare att ta till sig text, som att så här, att man bara så här, hjärtat dundrar, bara en sån sak som jag absolut skulle kunna skriva i någon av mina tjocka romaner skulle liksom inte riktigt flyga, eller kanske just den, men vissa andra så där som blir så här, men vadå, vad betyder det här ens? Det här kan inte funka, det är inte det. Så det, och sen så tycker jag också meningsföljden får jag jobba en del med. Att jag har fått önskemål just på de här böckerna från Hegas att skriva ja, men ganska, det är subjektet i början av meningen. Så att det är liksom han går dit. För att det liksom, man ska leda in i meningen och det ska vara enkelt och sånt där. Och det, sånt får jag tänka lite på, för att rent spontant har man i sig från andra sortens skrivande att man ska variera och bryta upp och sådär. Så men det, jag tycker det är bra för hjärnan att behöva tänka på olika sätt. Jag tror att det är nyttigt.
Precis. Jag tänkte lite grann få knyta an till det då. Alltså, det finns ju möjligheter när man skriver mer ordrikt, men vilka möjligheter finns det i det lättlästa formatet som ni inte har i liksom det övriga?
Vad tycker du, Ebba?
Ja, men det är väl kanske just det som jag var inne på, att jag kan unna mig att vara just sådär ganska rak och kortfattad. Går liksom ganska, jag är själv när jag läser ganska, om jag får outa då, ointresserad av väldigt långdragna miljöbeskrivningar till exempel. Jag kan nästan sitta och tänka så här, träd, moln. för att komma vidare. Ja, men lite så. Så att om jag överdriver lite kanske. Men så att, jag kan känna att det är ganska skönt att få vara liksom, i en människas... Så som jag hittills har skrivit lättläst, så är jag ganska nära personens liksom uppfattning och nu. Och det utan för mycket utfyllnad. Och det kan jag tycka är ganska skönt ställe att vara på när jag skriver.
Mm. Jag kan tycka att det är väldigt skönt att de blir färdiga snabbare. Det tycker jag är så härligt. Det är så otroligt härligt med att den här intensiva, att man går in i någonting och så är man där och sen så bara... Puff, det var klart att man inte behöver hålla på ett år och bara kämpa på med olika versioner och sånt där, utan att man kan sätta det ganska fort. Det tycker jag också gör någonting med historien, att man kan få någon sorts kanske spontanitet, att vissa saker liksom kan man hitta snabbt och de kan få vara kvar för att det på något sätt passar i det här korta. Jag gillar det.
Mm, precis.
Jag tänker att det är något fint i det där att man, eller jag vet inte om jag... Jag kan tänka att man liksom är närmare läsaren på ett sätt när man skriver lättläst, eller att man har liksom en läsare i huvudet på ett annat sätt kanske när man skriver, för att man vet att man har en målgrupp som man ska liksom nå fram till på ett annat sätt än när man bara kanske skriver en roman som man har en historia som man vill få fram liksom. Men jag är lite nyfiken på hur det kommer sig att ni skriver just lättläst. Finns det någon liksom anledning bakom, eller hur kom det sig?
Ja, alltså det kan ju vara då att jag, som jag sa, att jag kanske, alltså det går båda håll, det passar mig, men det kanske också så att förlaget har sett att det är den typen text jag skriver. Jag vet inte, men jag skulle säga att jag började skriva lättläst för 69, min första serie vänder sig till yngre, och det var nog kanske både och, att förlaget sökte en läs och lätt, lättläst serie liksom så. Så fortsatte jag på det. Den vägen liksom.
Och jag fick frågan av förlaget att skriva den här serien som blev Våga längta. Att de ville ha någonting som handlade om sex och lust och relationer och identitet. Och skulle gå att använda i skolan. Just att kunna prata om de här frågorna utan att behöva prata om sig själv. Utan man kan prata om personerna i böckerna och vad de är med om och vad de känner. Och liksom ha seriösa alltså sex- och samlevnadsrelationer, alltså konversationer och diskussioner utan att det behöver bli för privat. Så det var min ingång där. Och sen fick jag också liksom då önskemål att de skulle vara som att äta muffins. Att det skulle vara så här, typ att man bara äter dem snabbt och var härligt. Och det där gick jag verkligen igång på. Jag gillar fika väldigt mycket. Och då blev det liksom så det ska kännas att läsa en av mina lättlästa böcker. Jag tror det var en vägen för mig. Att jag ville skriva de här muffinsböckerna. Liksom.
Underbart, vilken underbar metafor.
Ja. Det är något jag tänkte på när jag läste. Jag läste ju om böckerna nu från att den våra längta scen. Och jag läste om Böghög också. Det är samma sak som jag tänkte på i bägge böckerna. Att, varför tog det slut nu? Jag vill läsa mer, jag var mer. Det är så här att framförallt dina böcker, Anna, så kände jag verkligen så här att jag vill lära känna de här personerna lite mer på djupet.
Så. Jag hade ju en teckenbegränsning. Det där tycker jag är en jättejobbig grej med lättläst. Att man får inte skriva för långt. För att då, alltså jag skulle gärna skriva jättemycket längre om alla personer och vad som händer sen. Men just att försöka förhålla sig till det här antalet tecknen man har är ju en av de stora utmaningarna, tycker jag, med lättläst. Man lär ju själv också känna karaktärerna. Man gillar dem ju och vill ge dem mer speltid. Mm. Men jag gillar samtidigt det där. Just att det blir nästan som noveller. Att man får ett litet liksom slice of life. Vad ska man säga? Man får en tugga liksom. Men man behöver inte äta en hel portion. På något sätt. Om vi fortsätter med matliknelsen här. Då.
Mm. Precis. Jag tänkte lite grann. Jag bara, böghöjden. Den tyckte jag var helt enastående redan när jag läste den. Jag tänkte, nu ska jag. Jag tror det bara för att jag gillar Hedvig förlag väldigt mycket. Jag tycker att de har varit sån här otroligt härlig nytillskott till förlagsscenen. Och det tänker jag med, din bok är ju lite tjockare. Där kan du jobba liksom mer med alltså tempon och så vidare. Det kan gå liksom uppåt, det kan gå neråt. Hur mycket funderar ni på sånt när det gäller liksom när ni skriver? Att ni ska ändå ha liksom ett tempo för i dina böcker, Anna, där är det så här väldigt tydlig. För att måla det på, sen kommer det en extrem tempoökning. Oftast. Hur tänker ni kring de här grejerna när det är liksom tempo i böckerna? Eller, ni kanske inte gör det, ni kanske bara säger det flödar fram bra här nu.
Nej, men det är det här, jag var faktiskt på en workshop igår om dramaturgi. Liksom, som gick igenom alla de här grundläggande... Liksom. Och det är förvånansvärt lite hur jag tänker på det när jag skriver. Och hur förvånansvärt ändå väl. Alltså det är ju någonting som sitter lite i allas ryggmärgar skulle jag säga. Genom att man ser på tv-serier och film och läser böcker. Att man har liksom någon sorts känsla att man behöver ha en viss kunskap. Eller liksom någonting sånt här måste ha hänt för att det här ska hända. Och i det ligger ju liksom tempo och så också när man liksom... Mm. Behöver stanna upp eller få en paus eller sådär. Liksom. Men det som man kan tänka med tempo och som är lättläst, det är väl att man behöver liksom presentera både personer och problem ganska snabbt. Liksom, och vad den här boken ska handla om. Det är ju en viss tempo, alltså det sätter ett visst, ganska högt tempo egentligen direkt, tänker jag. Som sen behöver varieras ändå. Eller jag känner det i alla fall. Att nu händer det något hemskt. Nu måste jag ha lite mer luft på sidan.
Ja.
Jag tycker att dramaturgi är väldigt kul. Så jag jobbar ganska mycket med valen i de här böckerna. Alla mina lättlätta följer den ganska noga. Och jag tror också som du sa, Ebba, att det här är så liksom nedärvt på något sätt i vårt kollektiva så här, alltså vårt DNA på något sätt. Att vi tänker så här, nu borde det hända något snart om man läser eller tittar på någonting då. Och det där tycker jag är väldigt häftigt att det kan vara en sån kraft liksom att man som läsare eller som tittare då på film verkligen känner det där. Och det tycker jag är roligt att försöka liksom fånga upp och förstärka också. Att om det just är lite långsamt och lite presentation och sådär, sen när det väl händer då tycker jag då är det roligt att dra upp tempot jättemycket de här. Så det verkligen är så här, att man verkligen dras in i de här. Ja, vad intressant du sa Martin om att det går långsamt i början och sen blir det kanske var jag som var slut på tecken också så här. Jag bara nu måste jag ändå på att det händer grejer här. Jag slutar beskriva det här.
Kursen var ju rätt. Tredje akten ska ju vara väldigt kort. Det är bara 5-10% av boken, så det är helt rätt.
Men jag tänker också på en lättläst läsare kanske man vill så här vara lite, jag kanske tänker att man vill vara lite varlig i början och liksom försöka att det inte ska kännas hotfullt att läsa. Jag tänker om jag skulle smälla på med värsta action-grejen precis i början i den här typen av böcker, då tror jag att jag skulle skrämma bort några. Men jag tänker just när det handlar om så här lust och lite pirriga grejer och sånt där, så kanske man vill liksom locka in dem lite och att man hittar in i berättelsen på ett ganska tryggt sätt innan det börjar hända sånt som man kanske är ovan vid att läsa. Det är ganska mycket sex liksom i mina, eller olika sexrelaterade grejer som händer, och jag tänker att det måste man på något sätt grunda för också med någon sorts tempo sådär, att man börjar ta det lite lugnt i början. Mm. Så det inte blir för mycket bara.
Exakt. Då kan det ju vara. Yes. Jag tänker, jag pratar bara på här. Tove, du hade med massa bra frågor.
Ja, jag hade några. Nej, men jag tänkte på det där apropå läsaren. Alltså, om ni jobbar med testläsare eller på något annat sätt med att ni testar texterna på någon grupp eller några. Så, gör ni det?
Jag försöker. Men jag vet inte, jag får inte alltid så stort gensvar. Jag kanske försöker med fel personer, mina egna barn och sånt. Men ja, alltså jag har nog nära anhöriga liksom. Helst skulle jag ha mina barn, för de är ju helt i rätt ålder. Men det är mest sådär, ah, imorgon. Sådär. Men sen är jag ju bra, liksom, alltså förlaget tycker jag är liksom en bra, ett bra bollplank. Ofta, alltid liksom. Och sen... nej, så att jag har jag bara skrivit en ungdomsroman. Så jag får se hur det blir i fortsättningen. Jag skulle nog gärna ha lite mer avstämning kanske med målgruppen. Men de som är för yngre, där läser jag ibland när jag ute och gör författarbesök. Och när det börjar bli liksom klart ett manus och så. Så där har jag lite fler läsare. Och då bollar jag också vidare till kompisars barn som är i den åldern. Och har väldigt stor hjälp av det ibland. De upptäcker fel i bilderna och sånt där. Som kan man bra korrigera innan tryck.
Jag har ett litet guldgäng med författarkompisar som alltid läser. Och det är ju en väldigt trygghet i det. För att man kan olika saker och titta på texten med olika ögon. Men jag har inga unga läsare till de här. Jag har lite sådär blandad erfarenhet av unga testläsare. Just jag tycker att många kan känna väldigt press. Just att de kanske inte riktigt vet vad de ska titta på eller sådär. Det är svårt att säga om man inte tycker någonting är bra och sådär, när det är en vuxen som står och lutar sig över och säger, men säg då. Liksom. Så att, jag vet inte, men jag kanske borde bli modigare med det, men jag tycker det är lite vanskligt. Jag tycker på samma sätt som jag gillar verkligen tanken på att ungdomar fångar upp saker som skorrar eller låter fel, så tycker jag också att det finns som författare att man, jag tycker om man låter känna integriteten, att jag litar på att jag kan det här och att jag kan göra det tillräckligt liksom ungdomsnära för att ungdomar ska kunna ta till sig och känna att det liksom låter rätt. Men det är dubbelt, tycker jag.
Det är där mina barn står och säger imorgon när jag flåsar över dem att de ska läsa. Men jag stämmer av ganska mycket liksom, med dem och deras kompisar. Liksom, skulle det här läsa meningar och sådär, är det okej att säga så här? Hur säger man? Ja, men, alltså det kan vara så små nyanser liksom, med man liksom har någon på Snapchat eller man följer någon. På, alltså det är såna, liksom bara sådana som jag ville veta att jag liksom använder korrekt.
Verkligen. Det brukar jag göra också. Och jag har ju skrivit en till lättläst serie som heter Fixa. Som inte handlar om den här typen av ämnen utan mer om liksom do it yourself och pyssel och kreativa grejer. Där frågade jag till exempel jag har flera vänner som är mattelärare på högstadiet och gymnasiet. Och då frågade jag så här, men vad brukar folk ha problem med i matten? Hur skulle bygga liksom intrigen runt det? Och sådana där saker brukar jag ta liksom folk mycket till hjälp och kanske kolla med ungdomar. Och så här, men vad är det du tycker är svårt eller sådär runt sånt? Det är väldigt, väldigt tillgång såklart.
Precis. Fascinerande.
En fråga som jag hade eller som jag funderade på. Som ni kanske då delvis har svarat på nu. Men just det där hur man hittar liksom rätt tilltal. Eller hur man liksom. Jag tycker att ni båda är ju som duktiga på det. Att man känner att man, liksom, man är ju verkligen i ja, de här ungdomarnas värld. Liksom, och det känns ju som man tror ju på det helt enkelt. Och hur ni liksom. Ja, vart hittar ni liksom inspirationen? Är det. Följer ni mycket så här ungdomskultur eller vad har ni för, har ni andra sätt förutom, nu har ni ju sagt att ni liksom pratar en del med ungdomar i stället i närhet, men eller söker, är det era egna erfarenheter som ni plockar fram eller?
Först ska vi väl konstatera att vi alla är över, eller runt 40 och däröver som säger detta, vi kan kanske inte
ha. Jag är bara 35 men absolut.
men jag gör nog så som jag sa, kanske ja, men, lyssna. Ja, alltså just nu så är mina barn den åldern, så jag försöker kanske lyssna lite på hur de pratar. Och det är ju en del liksom, TikTok-grejer som flödrar förbi även i mitt sociala internetliv, eller vad heter det, mobilliv. Så lite så, men annars är det nog bara tur.
Det var ödmjukt.
Alltså jag tror att när det kommer till handling och sånt, så tror jag att jag, alltså känslor och sånt plockar jag mycket från mig själv, och sen sånt kanske jag känt i helt andra sammanhang, så stoppar jag in det i en historia och skruvar det så det passar liksom för personer. Det tycker jag överlag, så jobbar jag mycket så att det är någon känsla eller tanke som har stannat kvar i mig på något sätt runt någonting. Det kan vara saker som har hänt nu också som jag sätter i ett helt annat sammanhang och sen då fixar till så det passar med historien. Men just hur folk pratar, där tror jag, alltså jag försöker att tänka att inte lägga in för mycket slang som känns som att det skulle kunna bli daterat snabbt. Så då brukar jag istället, om jag liksom vill markera att folk, om man säger, inte pratar helt stilt och korrekt, så brukar jag hellre låta dem slänga in ord på engelska, för jag tänker det är ganska så här, tidlöst, det folk har gjort sedan 50-talet liksom. Eller jag vet inte. Ja, men så det tänker jag, det är sånt som kommer nog hänga med ett tag till. Jag brukar också tänka på att försöka, alltså sånt som jag inte har full koll på, som till exempel alla liksom trender och appar och liksom hur folk kommunicerar och sånt som också kan förändras ganska snabbt över tid. Där brukar jag försöka välja, till exempel har jag Instagram med i de här böckerna, men inte Snapchat eller TikTok. Nu kom de här liksom innan TikTok blev stort här i alla fall. Men jag tänker just att man inte vet liksom hur länge saker är aktuella, och då kan det kännas daterat riktigt snabbt. Så jag tänker att Instagram kommer nog finnas kvar, det är stort sådär. I mina romaner har jag nämnt liksom Facebook i någon av dem och sådär. Jag tänker att det kommer ändå finnas på något sätt. Så jag tycker man får tänka lite sådär just hur saker ska hålla över tid. Och då tänker jag om man blir för liksom ängslig kring språket och vill härma ungdomar för mycket, då tror jag att det kommer kännas ganska snabbt som att det inte är äkta och inte låter bra. Men sen, alltså jag är ute på en del skolbesök och sådär, då blir det ju alltid att man tjuvlyssnar lite, och om någon säger på något sätt sådär så kanske man lätt kan jag tänka typ något uttryck man tycker om eller sådär, men ofta så brukar jag mer försöka få något som känns som att det kan hålla över tid men ändå ungdomstrovärdigt sådär, ja. Utan att härma.
Det där med engelska antecknar jag nu, tack.
Ja, men jag gillar det, jag tänker att det är min erfarenhet är att väldigt många väldigt länge har gjort det. Jag jobbade som lärare också innan jag liksom blev författare på heltid, och då det var ju väldigt, väldigt mycket engelska som flög i korridorerna, det tycker jag är fortfarande.
Verkligen. Det kan vara tacksamt att använda sig av det, annars är det ju extremt vanskligt att just börja med slanguttryck. Jag kommer att minst läsa om de här böckerna som man läste när man själv var yngre, och nej, det blir inte bra alltså när det är slang, det blir extremt daterat.
Ja, det är svårt. Slang är ju väldigt kul, så det är lätt att försöka, eller det är lätt att lockas av att använda det. För att man tänker just att om man tänker någon sociolekt eller sådär, som så man vill liksom visa att någon markör, att någon hör till en viss grupp och sånt där. Men jag tänker att det är väldigt, väldigt svårt att få det hålla över tid. Och där tycker jag med böcker också, att det är så långa processer. Att det man skriver nu kanske kommer ut ja, men tidigast i höst, eller kanske nästa år. Och då kanske det är något helt annat som är, känns inte fräscht. Att, sen hoppas jag att böcker ska hålla ett tag och just bli lästa om när de är 10 år gamla eller mer, och då får det ju inte bli för daterat.
Precis. Klokt tänkt.
Jag tänker hållbart.
Ja, så är det ju. Ebba, jag tänker så här, när jag läste om Böghögen, första gången jag läste om den så läste jag den snabbt. Nu läste jag lite långsammare i den. Jag älskar hur du har skrivit Frej och Theo. Kan inte du berätta lite mer om hur dina tankar gick när du skapade de här två karaktärerna?
Alltså från början hade jag nog en ganska tydlig tanke om att jag ville att den relationen inte skulle vara så komplicerad. Alltså den skulle vara liksom, det var inte där problemet låg så att säga, utan det var inte det här komma ut för sig själv som var någon konflikt liksom, utan att den skulle vara ganska liksom varm och positiv liksom del i Frejs liv. Sen så kanske jag inte kunde hålla det helt, eftersom att det behövdes lite mer spänning. Det kom in lite andra redaktörstankar och sådär från förlaget. Att, och då förändrades inte Frej. Förändrades inte. Han var så här hela tiden. Men Theo ändrades och blev mer den här lite farligare, lite mer opolitliga eller i alla fall svårtolkade karaktär. Så att då fick jag jobba om honom lite eller liksom lägga in lite andra markörer och händelser och sådär. Liksom. För jag tänkte att det som var, jag ville att kontrasten från början skulle vara ganska mycket mellan den här varma, fina relationen och det hårda i skolan, liksom, där det var klimat. Men nu blev det lite, både, alltså det kanske blev lite mildare i skolan och lite kargare eller svårare i relationen. Men vad gäller Frej så var jag nog ganska, jag menar att han skulle vara ganska trygg i sig själv och ha det liksom, men en känslosam person som liksom gick igenom det här med en inre liksom konflikt i att befinna sig i det här, att vilja vara liksom var den personen han är överallt liksom, så.
Ja, jag tycker extremt mycket om dem. Jag skulle hemskt gärna vilja läsa mer. Som jag sa innan. De är jätte, alltså fullödiga karaktärer tycker jag. De har liksom, det är gillar att man får i deras familjebakgrund också väldigt mycket. Deras sociala sammanhang. Som ju, de skiljer sig lite grann åt deras familjer. Verkligen. Så skriv gärna mer.
Det tycker jag också. Jag vill veta hur det går för dem.
I det här programmet kan man lägga in hemliga parenteser som kan klippas bort. Gör ni det?
Vi kan klippa i avsnitt, det kan vi ju göra. Vi gör det inte så ofta, det gör vi inte. Men det händer.
Nej, men då väntar jag lite. Får vi se. Kanske, jag ska se om jag kan vidareutveckla de här. Ja. Det var roligt att det finns en önskan om det.
Ja, absolut.
Jag tycker det är så himla fint, just den här osäkerheten. Så, men vad betyder det här? Och så skriver man så, och så skriver man så, och vad betyder det här? Och sen så, det tror jag så himla många kan relatera till.
Ja.
Det är så jättefint att det får komma fram. Jag tycker att det gör ju också att man blir väldigt nyfiken på liksom just så här hur om de nu, om man, jag ska inte spoila hur boken går, men om man tänker en fortsättning, liksom hur förhållandet ser ut, deras relationsscener.
Ja, och det kan ju vara också att hur ser det ut om positioner ändras. Liksom. Nu har de ju en typ av, liksom, inte makthierarki kan jag säga, men alltså någon sorts liksom ingångar till relationen. Så det kan ju vara intressant att se vad som händer när de har hängt ett tag.
Precis. Så är det ju verkligen.
Hur Amir klarar detta? Om inte annat.
Ja.
Bästis.
Ja, det är ett sjukt drama liksom. Han känns ju inte som någon som vill dela sin bästis med någon liksom.
Nej, men lite så.
Precis. Yes, har vi fler frågor? Det har vi. Anna, jag vill säga, Tove, du hade ju en sån svinbra fråga.
Du kanske tänker på... vad menar du då?
Jag tänker på det här med HBTQ-perspektivet.
Det var det jag tänkte komma till. Jag tänkte om det var något annat smart som du hade kommit på. Men jag självklart som jobbar med regnbågshylla och så ganska mycket med HBTQ-medier är ju nyfiken på att ni har skrivit väldigt mycket med det perspektivet och om ni skulle kunna berätta hur det kommer sig och hur ni tänker om att skriva böcker liksom med det ganska tydliga perspektivet.
Alltså jag, för mig var det nog att jag, alltså när jag skrev min första bok så tänkte jag att jag ville skriva en typ av historia som jag inte hade läst själv. Och så tänkte jag ju ganska mycket på hur liksom böcker med HBTQ-personer i brukar se ut. Och vilken, vad ska man säga, vilka normer som befästs gång på gång. Till exempel så har jag läst liksom, väldigt många böcker som handlar om ungefär samma sak. Där liksom själva HBTQ-skapet hela tiden är ett problem. Och jag tycker att sådana böcker är väldigt viktiga. Jag tycker att det är viktigt att det finns att läsa om också. Och få känna igen sig. Speciellt om man lever i ett trångt samhälle. Eller ett trångt sammanhang där det är jobbigt. Jag tycker det är väldigt viktigt. Jag vill verkligen ha det sagt först. Men jag tycker också att det är viktigt att det finns liksom någonting annat. Och att folk bara kan vara på olika sätt. Utan att... det behöver vara ett problem. Och det är väl lite min ingång. Att jag skriver liksom den typen av böcker som jag gärna hade läst som tonåring. Att jag liksom, ja men jag är bi. Jag skulle kalla mig själv queer. Jag har liksom inte läst så många ungdomsböcker då som där jag kände igen mig, där det var liksom folk som upplevde världen som jag. Och det har liksom varit en stark drivkraft för mig att nu när jag får skriva och får bestämma så får jag välja vilka regler som ska gälla. Så jag brukar tänka mycket på liksom vilka normer vill jag ska finnas i det här samhället som jag skriver. Hur vill jag att folk ska se på sig själva? Hur vill jag att andra ska se på dem? Och då när jag kan välja så tar jag ofta bort liksom heteronormen till exempel och bara låter folk vara. Så i mina romaner är typ alla bi på något sätt, eller det är någon sån här autoläge, för jag tänker att det är så folk är, för det är så jag, eller om ni förstår mig. Jag tycker det är härligt att liksom inte behöva, när man skriver, att inte behöva förhålla sig till, om man säger, verklighetens liksom snäva ramar för hur folk behandlar varandra, eller vad man har för fördomar, eller hur, vad man har för syn på hur det är att vara en viss typ av person, en viss typ av upplevelse, som man säger. Så att min ingång är liksom det tänket, och att jag fortsatt tänka så, liksom, vem vill jag ska synas, vilka liksom, typer av personer brukar jag inte få vara med så ofta, och hur kan jag lyfta fram olika personer utan att de behöver stå för en hel grupp, och utan att man behöver tänka alla som, ja, men alla som är trans är på det här sättet, sånt där, hur man kan tänka representation lite bredare. Jag tror att det är väldigt viktigt, och det har ju fått väldigt mycket respons från läsare också, att många har känt en väldigt hoppfullhet av att läsa det. Det tycker jag är väldigt stark drivkraft för mig.
Men jag kan bara instämma. Alltså i att dels kommer det väldigt naturligt för mig att ha det perspektivet. Jag har själv letat efter den typen av böcker när jag var ung, eftersom jag också är en HBTQ-person. Den första jag tror jag hittade, bland de första var jag liksom Duktig pojke av Inger Edelfelt för väldigt många år sedan. Och att få skriva i den, liksom, men att just som du säger, liksom att öka bredden bara, liksom, att det finns fler och fler böcker att hitta till, och att inkludera det på det sättet. Nu är ju min, den skriker ju då böghög rakt ut, liksom, men vi får se hur många som slänger sig. Men det måste man inte, alltså jag är ju liksom mer inne på kanske egentligen att liksom bara ha det med som inte någonting som behöver skrikas ut. I det här fallet så kände jag att ja, men det kanske man faktiskt behöver göra, för att det är fortfarande, jag kan uppleva liksom att det fortfarande finns, och kanske i ökande grad, jag vet inte, stigma just, eller liksom att det faktiskt, vissa saker kan man komma ut som, men inte alla saker. Det är fortfarande väldigt hårt just med vissa delar av, ja. Jag tycker att det är enklare att vara icke-binär kanske än, ja, jag vet inte, jag kan faktiskt inte uttala mig vad som är lätt och svårt i det här, men det beror nog väldigt mycket på var man bor och var man befinner sig. Men jag vill i alla fall bidra till det, och jag tror jag kommer liksom fortsätta göra det, för att det är det som bara faller sig naturligt för mig att göra.
Precis. Ja.
Och det är ju härligt för oss, då får vi köpa in de här böckerna.
Ja, precis.
Eftersom att vi vill ha det. Ja,
ja. Så kommer det såklart bli. Absolut. Herregud, jag sitter här helt komatos i huvudet idag, känns det som. Tove, hade ni fler frågor? Jag känner mig väldigt nöjd med allt det här.
Jag tror att jag är ganska nöjd.
Jag är också ganska nöjd. Jag tänker att då går vi över till boktipsadelen, för att vi kan ju inte släppa det, även om vi är liksom författare, så vill vi ju ska ta boktips också. Jag tänker, Anna, vill du börja och tipsa?
Mm. Absolut, jag tänkte tipsa om en ny och en gammal. Och då tänkte jag först ta den senaste boken jag läst, som heter Jani av Nora Khalil. Jättemycket om, har ni läst den?
Ja då!
Ett starkt tips.
Älsk på den.
Jag tyckte väldigt mycket om den. Den var också så himla ungdomsnära, och den bara, jag tycker den träffade hjärtat på något sätt, som jag bara drogs med i den på ett väldigt skönt sätt. Och sen vill jag tipsa om en äldre bok som heter En liten kärlekssång av Michelle McGorian, som är en första världskrigsskildring. Är någon av er som har läst den? Verkligen en tips. Den skildrar liksom första världskriget på hemmaplan, om man säger. Och det tycker jag är ett väldigt intressant krigsperspektiv. Apropå världsläget, så tycker jag ofta att de krigsskildringar som berör mig mest är de när när man ser hur vardagslivet förändras och att någonting har blivit helt annorlunda och hur man behöver anpassa sig till det. Så en liten kärlekssång av Michelle McLaurin. Också väldigt mycket lust i den, fast liksom på ett så här smakfullt sätt. Inte för att våra böcker är inte smakfulla, men ni fattar. Den är väldigt fin.
Ja, alltså McLaurin är ju, jag har ju bara läst Godnatt Mr. Tom, det tror jag de flesta av oss har gjort. Men jag tror jag såg den en liten kärlekssång nere på hyllan tidigare, så alltså, jag ska ta den då.
Gör det, den är fantastisk. Ja.
Mm. Tack så mycket.
Jag hade ju glömt detta och kom på vilken det var jag skulle tipsa om. Och det var, jag tycker mycket om en bok som heter Vi är en av Sarah Crossman.
Ja.
Det som jag gillar med den är just det här, den är ju inte en läsa lätt bok liksom. Den handlar om två tvillingar som inte bara, de är tvillingar så tillvida att de också är siamesiska tvillingar, de är sammanvuxna. Därav vi är en. Och de genomgår ju liksom en resa tillsammans där de börjar rikta sig utåt och lär känna nya människor i skolan samtidigt som de har en ganska problematisk hemsituation liksom. Och den är skriven på ett för mig väldigt poetiskt lättläst sätt liksom. Nästan lyrik på ett sätt, fast ändå med väldigt tydlig handling och absolut en story som är både poetisk och väldigt konkret och liksom drabbande. Den är både rolig och väldigt, väldigt sorglig.
Vad spännande.
Fint.
Jag är
sugen. Jag blir mer sugen. Jag har bara sett den stå i hyllan.
Ja.
Är den med håret? Visst är det hår på den? Så här står flätor.
Ja, jag ska se, jag tog fram den här. Precis, den är, de håller om varandra. Man ser dem bakifrån, den är tecknad med en, deras hår går ihop i en fläta.
Fantastiskt. Hörrni, vad kul det här var. Det är alltid kul att prata med författare. Tack för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Och vi lär ju säkert synas i andra sammanhang också, tänker jag.
Hoppas
vi.
Det blir fint. Ta hand om er så syns vi.
Tack så mycket. Det var jättekul att vara med.
Verkligen. Hej då.
Hej då.
Hej då.